Sportbladets Premier League-podd är tillbaka denna onsdag. Frida, Kalle och jag, mitt namn är Patrik Syk. Vi har ett toppmöte, får vi kalla det. Tottenham Man United att gå igenom grundligt. Vi har ett par uttalanden som vi kanske måste ta hand om. Jag tänker på Neil Warnock och Rio Ferdinand. Richard Keys får vi slänga in där på ett hörn också, som vi ska ägna någon minut åt. Ska vi börja där, eller ska vi bara hantera de här lite märkliga uttalandena? Ska vi börja med Neil Warnock och Brexit? Det var ju ganska roligt.
Vi sa det precis innan att jösses vad det har hänt mycket på oerhört få dagar i Premier League. Och väl så här spretiga grejer. Men precis som du säger, några uttalanden här, någonting där, en match där. Alltså otroligt mycket information att hantera. Det är nästan för mycket.
Mm. To hell with the rest of the world. Det är ändå starkt. Det är ett av de starkare citaten från en presskonferens i Premier League.
Det var ju väldigt Neil Warnockskt uttalande. Det var ju han över hela.
Var det minst det oväntade?
Ja, alltså ska någon säga det i Premier League så var det ju verkligen han. Han känns väldigt Brexit.
Ja, då vill jag ha fem stycken karaktärer från fotbolls-England som har en Brexit-aura.
Jamie Vardy.
Jamie Vardy har en extrem Brexit-aura. Det är sant. Neil Warnock har förstås en jävla Brexit-aura. Jamie Vardy är ett jävligt bra namn på den. Alltså.
Ja,
vad har vi mer?
Sam Allardyce måste man nästan plocka in.
Ja, men i Premier League idag?
Nej, men i engelsk fotboll
överhuvudtaget. John Terry har väl en.
John Terry har en liten Brexit-aura, det har han faktiskt.
Dennis Wise. Han har i och för sig varit och spelat fotboll i Sverige.
Ja, alltså jag vet inte. Dennis Wise, han var ju liksom en bråkstake på planen, men jag tycker han känns lite så där försiktig ändå utanför. Okay. Det kan ha något med hans här lite milda röst och nästan lite så här androgyna utseende att göra.
Hur som helst, så det var någon som skrev, för jag twittrade om det här liksom, att Warnock hade sagt de här sakerna. Så var det någon som svarade mig att ja, men först klagar ni på att fotbollsprofiler inte tar ställning, och sen när de väl tar ställning så är det fel på det också. Men i det här fallet så handlade det ju om att Warnock, det var så typiskt det här att man bara häver ur sig en grej och så kan man inte underbygga det man tycker med, alltså, riktiga argument. För att när han fick följdfrågor på det här från journalisterna, ja, men vad är det som kommer att bli så mycket bättre när vi går ur EU? Men då svarar han bara allt. Alltså han vet ju inte. Han är ju inte påläst kring det här. Det var så himla tydligt, och det är ju det som gör att man,
han är bara gubbsur.
Men dessutom så är ju, alltså, den branschen han håller, som han verkar i, har ju växt av en enda anledning, och det är ju att den har blivit mer internationell. Ja. Alltså tagit in utländska ägare och sånt. Det är det som göder han varje månad. Så jag förstår inte riktigt vad det här kom ifrån.
Han tyckte också att engelsk fotboll skulle bli bättre without the rest of the world.
Det är svårt att hävda. Samtidigt kan man väl se någon slags fördel för inhemska brittiskt fostrade spelare, att de kommer enklare att slå sig fram, för det kommer behövas ett visst antal i varje trupp.
Tror ändå man tjänar mer på att ha en liga av den absolut yttersta toppen, för de hade där, utan utländska spelare så hade de haft en liga kanske i nivå med Greklands eller sådär.
Lite bättre än så, men det beror på vad man menar, vilka som ska tjäna. De unga brittiska spelarna, de tjänar ju på det, och det är klart att det kan gynna landslaget i längden, men jag tror också att Premier League tjänar i det stora hela, tjänar de mest på att vara som de är idag.
Det känns också som att han har missat vad Premier League har gjort de här senaste 25 åren. Det är liksom vad deras strategi har varit och hur de har format.
Ja, men visst. Men det är lite engelskt också på något sätt, att man vill gärna skylla på någonting. Jag tycker också att EU har många skavankar, och det är mycket som inte fungerar med EU. Men å andra sidan har Storbritannien haft ett av de mest eller de bästa avtalen med EU. Alltså till skillnad från oss till exempel. Vi borde ju verkligen ställa lite högre krav, och vi som betalar en sån oerhört hög medlemsavgift eller vad det nu heter varenda år. Alltså Storbritannien har ju ändå haft en bra deal, vilket gör det ännu märkligare. Men det handlar nog i grund och botten om okunskap.
Vi får återkomma här med, nu röstades ju Brexit ner här. Det här kan ju få stora konsekvenser, minst sagt, för att vilket datum är det nu, i mars som de faktiskt ska lämna, det är liksom bestämt. Det står i lagen, på säga, men det är ju ett beslut fattat att de ska lämna. Då kan det bli en no deal Brexit, vilket innebär att alla avtal bara rivs upp. Det kan ju få en oerhörd påverkan. De hinner ju inte skriva något specialavtal för fotbollen. Det kan ju få en oerhörd påverkan för allting, för alla industrier, även fotbollen. Jag tror inte att det kommer bli så, därför att det vore så katastrofalt, men det hade varit väldigt intressant och gräva lite djupare i vad det faktiskt kan få för konsekvenser för fotbollsligan här och nu.
Och inte bara det, utan för människor också. Jag har en syster som tackar nej till, hon vill inte ha brittiskt medborgarskap för x antal år sedan, hon bott där i över 20 år. Men ja, nu kan det ju faktiskt bli så att hon inte får stanna kvar på grund av det. Så att det är ju många som drabbas, så kan vi säga.
Ja, verkligen. Jag hörde bara någonting om att bara alla transporter, England är oerhört beroende av import, framförallt av mat från Europa. Att för varje lastbil, alltså varje lorry som kommer, det finns, eftersom det är en ö, det finns inte så många ställen som man, det finns ett visst antal hamnar och så finns det ju då tunneln från Frankrike. Det är så man kan importera saker. Att det skulle ta 2 minuter extra per lorry vid gränskontrollen för att saker och ting ska förtullas, och det liksom måste kontrolleras på ett helt nytt sätt, det måste gås igenom. Det kommer alltså bli fullständigt, alltså om det nu blir en sån här no deal Brexit, det här är något slags worst case scenario, det blir alltså fullständig kaos på båda sidor om gränsen. Alltså det kommer stå tvärstill och bli, England kommer bli helt isolerat, för det kommer inte gå att varken ta sig in eller ut ur landet, därför att gränserna är inte förberedda för den omställningen.
Och summan av allt det här, så att vi inte blir för mycket politikerpodden, är ju att Neil Warnock borde nog läsa på lite mer. Sen kan han återkomma. Har han underbyggande argument då, så är det med honom.
Absolut. Precis, hade han kommit med ett argument till det, så får man ju köpa det. Men bara säga to hell with the rest of the world blir ju kul, åtminstone. Jag har ett Sean Dyche. Han har ju också en Brexit-aura. Har han inte det?
Ja, lite så. Ja, absolut.
Ja. Vi får väl bara riva av Rio Ferdinand också då, när Mike Ashley har en Brexit-aura.
Jag sa ju det, jag var ju så besviken på Rio här, för jag satt ju och hyllade honom faktiskt dagen innan de här citaten om Newcastle dök upp. Och trodde knappt mina ögon när jag läste vad han hade sagt. I korta drag så sa han ju typ att supporterna borde hylla Mike Ashley betydligt mer än vad man har gjort och vara tacksam för att han existerar. De argumenten som Rio Ferdinand använde stämde ju inte ens i mångt och mycket. Han pratade om att Ashley hade lagt enorma summor på egen hand och den typen av grejer, men det visade sig att det stämmer ju inte alls. Det var ju klubbens pengar han använde, alltså på att spendera på spelare. Och dessutom så tyckte även Ferdinand att han skulle ha en massa cred för att Benitez kom in som tränare och den världstränare han är. Men grejen är ju att det var ju Benitez som själv hörde av sig till Newcastle eftersom att han var arbetslös och sökte ett jobb. Så att det var mycket som inte stämde i det han sa, och vi kan väl tillägga också att det är lite suspekt att han har ju en del kopplingar till Sports Direct som Ashley är majoritetsägare i. Man kan väl anta att det har någonting med det att göra.
Sports Direct har alltså exklusivitetsavtal att sälja Rio Ferdinands klädmärke. Det spetsar till det hela. Och sen är det kul att Richard Keys
Han fyllde i lite grann. Det var ett oerhört roligt citat.
Han har ju också ett track record av att ha huvudet någonstans uppe i
Varför frågar man ens honom?
Det kan man verkligen.
Men läs upp citatet, för det var ändå roligt.
Han sa, hur kommer det sig att Benitez inte har spenderat några sina egna pengar då? Det är inte så att han saknar pengar direkt, om man nu älskar klubben så mycket. Jag vet inte om Richard Keys betalar för sin egen utrustning när han sitter och kommenterar fotboll, eller om han betalar för sin egna liksom någonting. Alltså, det är så jävla korkat så att det liknar ingenting. Men,
det
var roligt.
Det är som att jag skulle betala allting själv. Eller att jag skulle betala Aftonbladet för att få jobba här. Ungefär så. Det blir ju lite konstigt när det är ens arbetsgivare.
Mm, precis. Vi lämnar dem där då. Det var några citat som har snurrat rätt mycket. Ja, förstås allihop redan läst och diskuterat det här tidigare. Men nu har vi fått riva av det också. Fått det av off our chests, som man säger. Tottenham Hotspur 0, Manchester United 1. Det var det första stora testet för Ole Gunnar Solskjær och det är på nytt födda Manchester United. De klarade av det med darr på ribban och en fenomenal De Gea i målet.
Ja, det gjorde de. Jag tyckte det var en otroligt rolig match att titta på. Och man får väl konstatera att Solskjær, det är väl klart att det kommer ju komma fler matcher där han måste bevisa sig. Men det här var ju någonstans det första stora testet. Alltså alla andra matcher så skulle de ju vinna, och där tyckte ju en del att han inte hade bevisat någonting. Men här var det ju lite grann att, ja, skulle han ju pröva sig själv, och så skulle vi andra få se om han är mer än bara en caretaker, om man faktiskt kan få det här permanenta jobbet i slutändan, om man ens kan vara uppe för förslag. Och jag tycker väl, med facit i hand, att han gjorde det ju så bra som man kunde göra. Han ändrade taktiken lite grann, vred på vissa grejer, och det blev ju jättebra, eller funkade jättebra i första halvlek. Och de får det där fantastiska målet. Och sen är det väl klart att sen har man ju en världsmålvakt där i David De Gea som kan vinna matcher på egen hand. Så det är väl klart att Tottenham, alltså United, sjönk ju ner lite mer, och Tottenham var ju betydligt bättre i den andra halvleken. Men överlag så tycker jag väl någonstans att de förtjänade de här tre poängen, United.
Jag tycker det är intressant att det fortfarande är så att en match kan vara ett sånt stort, liksom, att det kan få så stor tyngd i hela omvärldens syn på en tränare. Jag menar, det här målades ju verkligen upp som ett test för om man är kapabel att göra det här jobbet. Och till slut står vi där med att det är De Gea som får göra räddningar som är extrema i vissa fall. Och hade han inte gjort dem, då hade vi stått här och sagt att samma taktiska plan var inte så bra.
Nej,
det räckte inte. De förlorade matchen. Men det kanske är bara så det är, och det är bara att acceptera att det är så det ska vara. Jag är lite emot det där. Jag tyckte inte att... jag förstår ju att hade de förlorat den här matchen så hade det hetat att ja, de kunde vinna mot Bournemouth och så, men han är inte kapabel att vinna mot de stora tränarna och så vidare. Och sen hade det varit det narrativet tills motsatsen hade bevisats i någon annan match här längre fram, och då hade det vänt igen, och ja, då kanske hade det varit aktuell för det där permanenta jobbet ändå. Jag tycker att någonstans så understrykte ju att han i alla fall har en idé på hur han kan anpassa laget. För första matcherna så var det ju väldigt offensivt viktat. Nu var det ju snarare defensivt viktat med att spela med omställningsspel och så. Och de fick ju ut väldigt bra effekt av det. Och det måste man imponeras av.
Det var ett vackert mål till exempel. En effektiv omställning
helt utifrån hur strategin såg ut. Och sen Lingard i den där rollen som central spelare som både kunde hjälpa till defensivt och offensivt. Det var också smart gjort. Han får ju ändå en guldstjärna i kanten för matchplanen. Och sen i andra halvlek så blir de lite väl nedtryckta. Och det är frågan om de är tillräckligt bra på att hålla i bollen ändå. De gjorde det vid något tillfälle i andra halvlek. Då höll de i bollen väldigt länge, och då tänkte jag sådär att det blir intressant att se nu om de klarar av att liksom spela på det sätt som ett riktigt stort lag gör, som Juventus och de här riktiga lagen, när de leder med ett mål och åker dit och så dödar man tid genom att hålla i bollen. Motståndarna kommer inte riktigt i närheten. Men jag tror från 65 minuten när Pogba tappar bollen nere vid ja, krysset av straffområdet. Från det så var de ju faktiskt nedtryckta sen ner i sina egna skor på egen planhalva. Och det krävdes en extraordinär målvaktsinsats för att stå emot. Så jag vet inte hur mycket man ska värdera själva segern mot den här typen av motstånd. Däremot tycker jag att han, för Solskjärs del, så gjorde han det man kan kräva av honom.
Ja, alltså nu sa jag liksom att United förtjänar de här tre poängen, men jag menar att det är ju någonting som har hänt med spelarna. Bara en sån grej som när Eriksson drog en frispark en bit utanför och Lindelöf liksom vrålar ut i luften så här och liksom hytter nävarna in liksom vinnar gest. Alltså det är ju någonting som har hänt med spelarna. De ger ju så mycket mer än vad de gjorde för bara någon månad sedan. Mm. Och just det här viljan och hela tiden löpa och viljan och liksom, när till och med Pogba tar lite defensivt ansvar, han har ju inte alls samma defensiva ansvar som han hade under Mourinho, men när man ser att han ändå försöker, han också, så blir det blir så påtagligt att de ger så mycket mer. Så det är det jag menar när jag säger att de förtjänar vinsten, för jag tycker ändå att de presterar ju på ett helt annat sätt nu än vad de har gjort tidigare. Så jag är lite emot det här att det var vissa som var ute på sociala medier och hackade och tyckte att nej, men det var ju ingen taktik bakom det här överhuvudtaget. De var ju så hårt tillbaka pressade. Ja, absolut, men Tottenham är ju ett bra lag. Så att det är väl inte så märkligt att de hamnar i de lägena de hamnar i. Sen måste jag också försvara De Gea. För att jag tycker nästan det är surrealistiskt att det blir någon sorts diskussion efteråt huruvida skotten var på honom. Alltså om man skulle ha dem eller om de var vid sidan om. Alltså svårighetsgraden på avsluten från Tottenhams del. Jag tycker det är så himla märklig diskussion. Jag menar, det är ju en kombination av allt möjligt. Alltså, det är väl klart att De Gea utstrålar ju ett självförtroende som gör att det sätter ju skräck i motståndarna på så vis att de säkert tänker lite extra innan de avslutar, just för att de vill. Alltså, de vet att det krävs inte extra för att bollen ska gå förbi honom. Sånt måste man ju också spela in sen. Att han råkar befinna sig på rätt plats för rätt tidpunkt hela tiden, det är ju också en styrka han har. Och hans benparader, alltså det är ju någonting. Det är inte många målvakter som kan behärska det så pass bra som han gör. Så att jag tycker det är lite märklig diskussion så i efterhand, att man fokuserade så mycket på det, att han skulle haft tur.
Dessutom är det ju så här med målvakter att man tycker att ja, men den bollen ska han ha, den bollen ska han ha, och så vidare. Men hur många målvakter kan gå igenom den typen av anstormning? De är så hårda, svåra. Det är inte så att det är fjösare som är mitt i magen på honom. Utan att göra ett enda misstag, utan att stå på fel tyngdpunkt på ena foten vid något tillfälle, att den här bollen ändå, fast den går nära honom, smiter in under honom eller mellan benen eller sådär. Han gör ju inte ett enda misstag, han släpper inte en enda retur i onödan. Alltså det är ju verkligen det som gör en målvakt bra. Jag skulle säga att det är ju nästan den främsta egenskapen en målvakt kan ha, den som han visar upp här, att han under 90 minuter kan spela en så pass svår match med så många avslut mot sig utan att göra ett enda misstag.
Absolut, och sen ser vi ju ganska ofta också att skott går igenom målvakter då och då.
Ja, jag menar det.
Och jag tycker också när Dele Alli har den där nicken så är han ju på väg åt fel håll, men han är ju tillräckligt rörlig och tillräckligt explosiv när han liksom bara snabbt lyckas kasta sig i motsatt riktning och rädda den. Kanske inte ser ut som är den svåraste räddningen, men vi ser ju ganska ofta att målvakten hamnar på fel ben och så står man helt still när den nickas liksom från det hörnet han kom, och så sitter den i mål. Så nej, det var ju en riktigt bra insats. Även om man kanske inte gjorde lika spektakulära räddningar som man gjorde på Emirates för något år sedan.
Den var ju helt sjuk den.
Ja, så
den
är det väl.
Men
det var ju i alla fall en sån där insats som understryker att han är topp tre i världen, om inte den allra bästa.
Det känns mycket fortfarande som det står. Jan Oblak är kanske svår, och efter hans säsong som han har haft här, han har varit helt otrolig.
Tastegen är ju också där uppe. Men alltså De Gea hade ju ett oerhört tungt 2018 för att vara han. Så det känns som att det här kanske kan vara början på att han också hittar tillbaks till den här gamla formen där han är fullständigt outstanding. För att det var ju trots allt det han var i den här matchen. Trots sen att ni... några skott kom på honom.
Ja, jag håller med. Sen tycker jag det är intressant med en sån som Ander Herrera. Han har ju inte varit lika liksom omtalad som Pogba och de här som har varit verkligen symbolerna för det här med Mourinho. Men alltså, så dålig som Ander Herrera var på Anfield när de fick stryk i Mourinhos sista match. Och han har ju varit en skugga av sitt forna jag. Han blev ju ändå vald till lagets bästa spelare. Det året när Zlatan gjorde 28 mål för Manchester United i alla turneringar, så blev ju Ander Herrera vald av lagkamraterna till klubbens bästa spelare. Han var ju väldigt, väldigt nyttig framförallt då. Han har ju inte visat någonting av det senaste året. Och man såg ju hur verkligen på slut på självförtroende han var här under hösten. Han knappt kunde, jag menar, det är ju en spansk mittfält där alla de kan ju passa bollen. Han kunde inte slå en vanlig bredsida här i vissa matcher. Han var ju helt, alltså helt dränerad på all tro på sig själv. Och sen nu går han in och spelar precis som han gjorde när han var som allra bäst. Det vill säga, sliter som ett djur. Och dessutom smart, spela liksom loss i situationer som man knappast gjorde för bara 2 månader sedan. Så det är ytterligare en spelare som de får ut extremt mycket mer av nu. Och det i sin tur gör ju såklart att ansvaret på Pogba blir ju ännu mindre defensivt. För att nu finns Herrera där och täcker upp, och Matic som också har höjt sig. Kanske inte lika många procent, men i alla fall lite grann. Och det gör ju att hela det där pusslet blir ju så mycket bättre av alla de där små bidragen som har blivit så mycket bättre de senaste månaderna.
Det måste ju vara så enkelt också att liksom att vi tycker det är mycket roligare att se Manchester United spela just nu, så måste ju spelarna själva tycka att det är mycket, mycket roligare att spela en typ av kontringsfotboll som det har blivit nu. Alltså det här har man ju aldrig sett under Mourinho. Han är ju egentligen motsatsen till kontringar lite grann i mångt och mycket. Och det märks att de trivs med det här, och Pogba kan ju slå de här passningarna fram, och Rashford kan ju löpa ifrån de flesta spelarna i ligan också och göra de där avsluten. Så att det känns som att Solskjaer har ju hittat rätt på så sätt att de verkar trivas med det de gör.
Det är intressant det där du säger, för jag håller med om att man kan ju ha bilden idag av att Mourinho är liksom motståndare till kontringsfotboll och sådär. Och det är den här statistikuppgiften som kom nu om att de bara hade haft 2 omställningar under 17 ligamatcher under Mourinhos ledning som definieras av Opta som en omställning. Att man ställer om från egen planhalva till motståndarens planhalva på en viss tid. Och att man nu under Solskjaer på hans matcher har haft 7 sådana omställningar. Och hade, nej 3 hade man under 17 matcher under Mourinho. Och nu hade man 3 på 45 minuter mot Tottenham. Det är ju en extrem skillnad såklart. Men det är intressant utifrån att Mourinho hade ju extremt bra kontringsspel när han var dels i Inter. De var en Champions League på det sättet. Och dels när han var i Real Madrid så hade ju de också ett väldigt, väldigt bra kontringsspel. Det är som att han har gått loss, liksom gått vilse i allting de senaste åren. Och jag håller med, jag menar, nu när man såg dem spela med Manchester United, hans lag, så det fanns ju absolut ingen vilja alls av att använda fart. Sen är det ju tydligt att Solskjaer har ju velat använda fart, så nu är det ju de här spelarna som är snabba som spelar. Och sen väljer han bort då Fellaini, väljer bort Mata, han väljer bort McTominay, kanske av ganska förklarlig anledning. Men det är ändå spelare som Mourinho har använt frekvent. De har ingen plats i dagens United när det ska gå så mycket fortare framåt.
Det är väl ett sundhetstecken ändå.
Ja,
att definitivt. Det finns plats för att fälla in i det här laget.
Ja, självklart.
Och måste hylla Jesse Lingard lite också, för att jag har aldrig sett honom som en kille som liksom ska ta så stort taktiskt ansvar, eller vad man säger, ut på planen. Jag har aldrig sett honom som den typen av intelligent spelare, om man kan uttrycka sig så. Men här märktes det ju att det egentligen var han som var nyckeln kring hela Uniteds pressspel, i alla fall i första halvlek innan de liksom sjönk ihop totalt. Och det är också häftigt att se att han helt plötsligt kan få den typen av roll i ett lag som i alla fall inte jag har sett att han har haft i sig. Men det fungerade ju alldeles utmärkt just i den här matchen också.
Vi måste prata om Victor Nilsson Lindelöf också, som har haft en, han har ju faktiskt haft en väldigt, väldigt bra höst och en bra vinter, och har ju cementerat sin plats som Manchester Uniteds bästa mittback. med marginal.
När vi sa det här tidigare i höst så sa du ju inte så mycket för att de andra var dåliga. Men nu kan vi ju understryka att nu säger vi det med vetskapen också om att han spelar på en väldigt bra nivå. Alltså nu gör han en sån här match mot Tottenham borta där han stabil. Tycker väl i och för sig laget släpper till lite för mycket chanser för att man ska kunna hylla försvaret allt för mycket. Men det var ju Jones som var den stora liksom syndabocken i det. Och jag tror att Victor tillsammans med en annan mittback som är tryggare, som är större, starkare, som har ett bra huvudspel, då kommer det kunna bli mycket bättre. Sen tycker jag fortfarande också att Ashley Young är inte tillräckligt bra som högerback. Så det finns ju två positioner där som behöver förbättras för att försvaret ska bli liksom uppe i klass med de bästa i ligan. Så det är fortfarande en del att jobba på. Men för hans egen del så håller jag med om att han har cementerat platsen som... Det gjorde han ju redan tidigt på hösten eftersom de andra var så extremt svaga. Men nu har han ju bara liksom förstärkt bilden av att det här är den mittförsvararens United sätter först på laguppställningen som de ska satsa på långsiktigt och hitta rätt partner till.
Det var ett tillfälle som imponerade på mig. Bara en sån här sak som man inte såg under den här perioden när han uppenbarligen inte hade självförtroendet, när Mourinho hade på något sätt begränsat honom för mycket. Det var inte en offensiv situation som vi brukar tänka Vigge är så väldigt bra på, när han kliver förbi med bollen och ibland bara kan transportera den förbi första press.
Det var
en axel mot axel med Harry Kane i straffområdet. När Harry Kane går i djupet och han är först in i situationen, han känner att han är först in i situationen. Det är ändå Harry Kane som är där och han bara stoppar upp honom med en axel mot axel. Det var med fin balans, med helt rätt sak att göra. Det blir ingen hörna, utan han täcker då ut bollen på det sättet. Men det var inte en situation där han var tydligt först in i situationen, där han bara kunde liksom blockera ut den, utan han gick in och bara satte Kane med en axel mot axel och vann den. Det är ingen liten kille, Harry Kane, att han går in och bara så resolut. Det tyder på ett självförtroende, att han kan göra det här. Var liksom, det var hans område, det här är hans straffområde, och det var resolut.
Det var ju ett tillfälle också där han klev upp, alltså han var ju nästan uppe vid mittplan och tog tillbaka bollen. Var Harry Kane då också, tror jag. Om det var att han glidtacklade sig till den, det minns jag inte, men jag minns att man reagerade på att han var oerhört högt uppe. Men gjorde det så pass bra att det var liksom ingen, var aldrig någon fara för Uniteds del. Det visar ju också att han har självförtroende.
Men vi har fått en fråga ifrån Richard Milton. Vi har fått mycket frågor såklart om Manchester United och Tottenham. Jag slänger in den här då. Han skriver, vi har fått den på Facebook: jag måste ställa en fråga kring helgens stora möte. I andra halvlek får Tottenham en omställning som slutar i ett friläge för Dele Alli och en räddning av De Gea. Jag vill att ni diskuterar upprinnelsen. Tottenham vinner bollen och ställer upp den till en felvänd spelare som i sin tur sätter den till en rättvänd spelare som avancerar med bollen. Lindelöf uppfattar situationen och faller, eller retirerar, för att använda korrekt fotbollsspråk, för att täcka spelyta 3. Men vad i helvete gör Phil Jones? Han stannar upp och gör absolut ingenting. Så långt från att pressa bollhållaren och bjuder på en fin yta bakom. Och det är den ytan som Dele Alli löper mot. Ett amatörmässigt ingripande, diskutera gärna. Borde inte en engelsk landslagsspelare veta bättre?
Jo, han borde.
Det var en lång fråga.
Han borde definitivt ha veta bättre. Jag tror att det var den situationen där faktiskt Ander Herrera också värderade fel i första läge. Han borde ha sett att det var för farligt att stöta fram när den kontringen iscensattes. Han borde också ha liksom haft lite mer kyla. Så han gick bort till första läget, spelade över honom, och så i nästa läge då får Kane bollen så han kan sätta fram den till Alli. Och då har ju Jones hamnat helt på mellanhand. Först vill han gå upp i rygg på Harry Kane, men hade han bara legat kvar i sin position så hade det inte blivit något friläge. Så jo, svaret är såklart att han borde ha gjort det mycket bättre, och det är bara en av de situationer som bevisar att Manchester United behöver ha en mer pålitlig mittback där.
Det är ganska grundläggande ändå.
Ja, sen går det ju snabbt och man möter bra spelare och sådär. Det är klart vi kan sitta efteråt och säga, när man fryser bilden och sådär, och säga att, liksom, att man borde göra si och man borde göra så. Man får ju ha förståelse för att det går jäkligt fort. Sen de allra bästa, ja, de De tar ju oftare rätt beslut.
Lindelöf uppfattade situationen till exempel.
Ja, nu var ju han bort till mittback, så det var enklare för honom att göra det. Jones var ju på bollsida där Harry Kane var, så det var ju svårare för honom. Men det är klart att han, med facit i hand, det är klart att han ska göra det bättre. Och det är klart att han själv också, när han ser det på video, förstår att han ska göra det bättre. Mm. Men sen är det ju det där, nästa gång så kanske du blir passiv som mittback och låter en skicklig spelare vända upp framför din backlinje. Ja, då var det det som var fel istället. Mm. Och då kommer alla peka på, ja, men varför låg du kvar i position? Du skulle ju ha klivit upp, du hade ju hunnit fram dit. Så att de där besluten ska ju tas på en tiondel i match. Och det blir inte alltid rätt. Men det vore jäkligt tråkigt i fotbollen om alla beslut tog rätt. För det skulle ju inte bli några mål. Eller det skulle i alla fall betydligt, du kan ta bort 90% av alla mål som görs. Mm. Och då skulle du nog inte tycka det var kul heller.
Nej, det är sant. Mer Phil Jones i fotbollen.
Mer dåligt försvarsspel.
Vi måste prata Spurs också, för det här var verkligen en mardröms eftermiddag för dem i den situationen de befinner sig i. De har massor med tunga skador. Tidigt går Sissoko ut skadad. Kommer vara borta en tid.
Försökte igen kliva in igen. Jag tyckte det var idioti.
Ja, det var märkligt.
Från medicinska teamet ta på sig, tycker jag. Han förvärrade förmodligen skadan av det.
Och förstås med matchens sista spark i stort sett. Det är alltså verkligen det sista som händer. Vi är alltså 90 plus 6 eller något sånt där.
Det var ju Phil Jones som ordnade den också, om jag inte minns helt fel.
Ja, det var det nog. Harry Kane borta, jag vet inte, vad sa de, 4-5 veckor?
Till i början av mars.
Till i början av mars till och med.
Ska han börja träna.
Ja, det var så,
så pass illa. Mm. Ja, det är förstås enormt avbräck för Tottenham.
Inte minst när Son dessutom nu sticker, jag menar nu.
Son försvinner och Dembélé förmodligen på väg till Kina. Om inte de lyckas stoppa den där affären nu när Sissoko gick sönder och Wanyama fortfarande är skadad. Nu såg vi Christian Eriksen i en roll där han ju egentligen inte ska vara.
Nej, han kan ju vara där när man jagar matchen, men han ska inte vara där från början.
Nej, han ska ju vara högre upp i banan och ha mer defensiv spelare bakom. Nu ser det oerhört tunt ut hos Tottenham.
Ja, Pochettino hymlade ju inte med det heller i intervjun efter matchen, utan han sa ju rätt ut att det ser inte bra ut med Kane, och nu släpper vi sånt till asiatiska mästerskapen, så att nu har vi ju oerhört få spelare att använda. Å andra sidan, litet så här ljus i mörkret var ju att när Llorente kom in så gjorde han ju det faktiskt väldigt bra. Det är en spelare man nästan har hånat lite, eller varit lite hånfull kring, för att Spurs har ju haft problem med att hitta en ordentlig backup till Kane ganska så länge. Inte minst då med Vincent Janssen, det är väl den spelare som poppar upp först. Men med tanke på hur det inte såg ut, så kanske han håller på att hitta någon sorts form som möjligen kan ersätta till viss del. Det är ingen Kane och det är ingen Son, men det är i alla fall någon, och det är nog så man får tänka i Spurs.
Men tror du att han är bra utan Kane då? För nu var ju Kane fortfarande på planen, han fick spela, bara stå och nicka ner den, och så var Kane där med allt vad han bidrar med, och de hade liksom de andra spelarna runt omkring där. Det känns som att han med Kane i tvåmannaanfall som spelar i slutet där, ja, men det var intressant, men ska han bära det där själv?
Nej,
utan Son, utan Lucas Moura som också är skadad, då har vi, ja, det är ju då Eriksen, det är Lamela, Dele Alli.
Jag tänkte precis säga det, att alltså Dele Alli, mycket kommer ju hänga på honom ändå, för att nu måste han kliva fram och visa att han är Spurs viktigaste spelare. Och det vet man ju, att det kan ju vara lite sisådär med det där. Han har ju så otroligt hög högsta nivå, men har ju en tendens bland att liksom försvinna ur matcherna. Så att det gäller framförallt för honom att försöka ta på sig någon sorts ledaransvar nu. Sen ska vi kanske också nämna Trippier i den här matchen, som tycker han bara ser ut att bli sämre och sämre. Jag vet inte varför egentligen. I början så skyllde man ju mycket på VM i somras, att det var det som hade gjort honom trött och sådär. Men jag fattar inte riktigt varför Kyle Walker-Peters inte får fler chanser till exempel. Alltså där saknar man ju inte alternativ i alla fall.
Han har ju problem defensivt, det är alldeles uppenbart. Och frågan är om han är som bäst i en wingback-roll. där han får lite mer täckning av en yttre mittback än som i en fyrbackslinje där han, ja, igen mot den spelet defensivt känns det som att lagen börjar sätta in stöten på hans kant.
Och med facit i hand så skulle han nog ha kört en trebackslinje i den här matchen.
Ja, det skulle han ju ha gjort, det var ju uppenbart.
Det är kanske någonting han kommer använda sig av nu när han får ju tänka om i alla fall på Pochettino med tanke på att han inte har så många spelare.
Nej, mittbacken är ju hela i alla fall, så det kan han ju ställa upp med tre stycken av bra kvalitet. Kanske kan det underlätta lite grann det där svaga defensiva mittfältet då, för att, men Eric Dier är ju också skadad om vi inte nämnde det. Så igen, finns egentligen inte någon riktig defensiv mittfältare kvar. Harry Winks, ska han nog spela där? Det känns inte heller som en...
Jag tyckte han gjorde en väldigt bra match faktiskt. Jag tyckte han var riktigt bra för Tottenham i den här matchen. Och jag har inga betänkligheter att skicka in Winks i de stora matcherna. Jag gillar honom. Han kan bli något. Men det är klart att defensivt så blir det lite tunnare nu. Det är mycket muskler som är borta om Dembélé, Sissoko och Wanyama är borta.
Ja.
Ur det där mittfältet. Och precis. Dier också.
Får vi nämna Serge Aurier också och uppgifterna som läckte ut igår gällande honom.
Ja, du får gärna redogöra för detta.
Nej, men att det kom ju uppgifter om att han blev gripen för misshandel. Precis innan. Ja, det var det, va?
Jag tror det.
Strax innan, men det var innan Manchester United-matchen i alla fall. Han försvann ju ändå lite märkligt. Alltså nu när man tänker efter så insåg man att det var lite konstigt det där, att han bara helt plötsligt försvann ur sammanhanget. Men det här ska alltså vara anledningen. Vi är väl inte jätteöverraskade, antar jag. För att jag minns redan när det var på tal att han skulle gå till Tottenham, att man pratade om att han är ju en liten bråk, eller han har ju haft en del stökigheter i det förflutna och sådär.
Men inga misshandlare eller sådär vad jag kan minnas, men en hel del andra disciplinära bekymmer har det ju varit kring honom. Men såklart, inte alls vad Tottenham behöver just nu.
Nej, och som sagt, uppgifter än så länge. Men vi kan väl anta att det ligger någon sanning.
Litet ljus i Tottenham-mörkret då, kan jag säga, när jag tittar på spelschemat här. Att de har tre raka hemmamatcher nu då. Det är FA Cup-match först och sen är det ju...
Nej, de är borta mot Fulham.
Ja, borta mot Fulham, sorry. Och sen blir det FA-cupen och sen är det tre raka hemma. Watford, Newcastle, Leicester. Det kan de ju faktiskt besegra. I alla fall kanske inte alla tre då, men den enskilda matchen kan de i alla fall vinna med svagare lag på papper. Så Burnley borta. Sen går de in i slutet av februari, början av mars med lite tuffare matcher då. Chelsea borta, Arsenal hemma.
Och lite Champions League där också.
Och lite Champions där i februari då. Ja. Så det är klart att Champions blir ju oerhört tufft nu. Men ligan kanske de kan rida ut här i början.
Kommer vara några trötta spelare när vi kommer in mot finalen. För att ligan är ju trots allt sån att det finns ett glapp ner från Spurs och Chelsea då, som just nu ligger på tredje och fjärde plats, ner till Arsenal och Manchester United som just nu delar poäng. United har tagit i kapp den första utav de lagen de jagar där framme i sin fina form. 41 poäng på Arsenal och Manchester United. Arsenal, som vi då kommer in på nu, som såklart fick stryk på... London Stadium heter det så. Jag kan aldrig liksom riktigt...
Svårare så är det inte.
Nej, det är för enkelt. Det sätter sig bara inte.
Du vill helst att det ska vara ett reklamnamn liksom.
Jag hade haft lättare att komma ihåg det, tror jag.
Du gillar de här reklamnamnen, det är det du säger.
Reebok Stadium, det är lätt att komma ihåg.
Amex Stadium.
Ja, för övrigt London Stadium som är måste ha den tråkigaste omgivningen av alla arenor i hela England. Alltså, där är ju ingenting och det är närheten av Westfield, det stora köpcentrumet, och det är ganska trist av stämning överhuvudtaget. Och det, man vet ju om att West Ham-supporterna har haft väldigt svårt att förlika sig, dels med tanken på att det där är deras nya hem, men det har ju varit ganska mycket andra stökigheter också. Man har bytt tränare och så vidare. Men jag tror att den här segern, här hade man otroligt mycket att glädjas åt. Det är frågan om det till och med var den bästa matchen under Pellegrini. Jag vet inte. Men det kan möjligtvis vara så att det var deras bästa framträdande. Och att det är en yngling som kliver fram, som kommer ur, ja, nästan helt ur egna led. Han är ju en proper London lad från början.
Vi lyfte ju det som i början där när West Ham öppnade så svagt som en av de svagheterna i det här laget, att de spelade med 19-åring, en 19-årig mittback som central defensiv mittfältare, och att det var deras egentligen enda alternativ. Han har ju verkligen vuxit med den uppgiften under säsongen, och jag vet inte ens vad vi ska kalla honom mittback längre. Han är ju fostrad som det, och tanken under ungdomsåren och inför det var ju att han var ju mittback, men han har ju spelat som defensiv mittfältare hela den här säsongen och fick röna med sitt första mål nu. Declan Rice fyllde 20 typ igår, tror jag.
Måndag, tror jag.
Ja, han ger ju engelsmännen och irländare huvudbry, minst sagt. Eller de sliter i sitt hår, för att han kan ju aldrig bestämma sig för vilket landslag han ska representera. Han har ju representerat Irland på ungdomsnivå. Mm. Men han är ju född i London av engelska föräldrar. Det är ju pappan där som har irländskt påbrå. Så helt plötsligt sitter han i en situation som är ganska knepig. Ska man rent av försöka sig på att försöka nå det engelska landslaget, eller ska man gå på det irländska? Han har inte bestämt sig än så länge.
Det är ingen hemlighet vad Irlands fotbollförbund vill i alla fall. De hade ju skickat ut från sitt officiella konto och grattis på födelsedagen eller någonting sådär.
Ja, precis. Som bild på honom i Irlands tröjan. Han har ju spelat ungdomslandskamperna för Irland, men, ska sägas. Även Paddy Power gjorde väl något liknande. Okay. De är ju ett irländskt spelbolag. Och det är klart att Irland vill väldigt gärna ha den här typen utav
lovande spelare. De får ju en galjonsfigur för 10 år framöver, minst här.
Men han är ju galen om han väljer Irland för England. Han är ju en del av den här fantastiska generationen som är på gång nu. Han har ju alla möjligheter i världen att få uppleva någonting helt unikt.
Jo, sen ska vi väl...
Säger jag som England-supporter.
Ja, sen ska vi väl säga det. Alltså, jag kan tänka mig att har man spelat i samtliga Irlands ungdomslag, så har man ju en närhet till de spelarna där. Alltså jag kan förstå att kanske hjärtat säger en sak. Men det är väl klart att han skulle ju ha en större chans att uppnå, alltså, riktigt stora framgångar i Englands landslag. Det kan vi nog våga slå fast, precis som du säger, med tanke på vilken fantastisk generation som är på väg att växa upp nu. Men jag tycker det är kul ändå för West Hams del att de får någonting att glädjas över, någonting riktigt.
Alltså, och en spelare som kommer från egna led, som är så här ung, gör sådana här avtryck, det betyder ju så otroligt mycket. Ja, det är superroligt. Och West Ham har vi mest snackat om deras offensiv tidigare den här säsongen. Men jag tyckte Diop också i försvaret var väldigt bra i den här matchen, som har varit lite upp och ner. Men han är ganska ung, ska man komma ihåg. Han är 21-22.
Sen får vi väl inte få glömma att prata lite om Samir Nasri. Jag twittrade ju det också, att det kan vara topp 3 den värsta spelaren jag vet eller känner till, alltså rent personlighetsmässigt och vad han har sysslat med, och alltså, en spelare jag ogillar oerhört mycket, men han var bra. Det är nästan så att man börjar undra liksom, vad har du egentligen gjort nu under avstängningen? Alltså någonting, han har inte legat och slappat i alla fall. Det kan han omöjligt ha gjort, för då hade man inte gått in så här och dominerat, är väl kanske att ta i, men han var ju väldigt, väldigt bra i alla fall.
Nej, men han såg ju faktiskt ut som den där liksom oberäkneliga offensiva mittfältaren som både kunde liksom kombinera och hitta liksom lösningar som ingen annan riktigt ser, och den finurliga offensiva mittfältaren som han var för Arsenal en gång i tiden, och gubbe vars i Manchester City stundtals, även om han var bättre i Arsenal än han någonsin var i Manchester City, tycker jag. Han såg ju faktiskt ut som den spelaren i den här matchen. Han hjälptes väl av visserligen att Arsenal inte gjorde sin bästa match, och deras defensiv fortfarande saknar en del. Koscielny var väl inte bra i den här matchen heller. Men det var intressant att se honom. Alltså, han lämnar ju ingen oberörd. Han är precis tillbaka från den här dopingavstängningen som han ju har varit på. Efter droppterapin han själv blev upp på Instagram, och sen bara, han är ju en idiot. Så mycket kan vi väl slå fast. Men han var bra.
Och det var intressant att se honom, för att en sån här spelare är precis vad West Ham på något sätt behöver. Tillsammans med en Felipe Andersson, nu räknar vi väl med att Arnautovic försvinner. Han räknar själv med att han ska få bli såld till Kina då och tjäna de här pengarna. Men det ryktas om nu blir det lite sillebå där, men det ryktas om Callum Wilson in och ett stort bud, så halv miljardsbud på Callum Wilson. Oj. In istället för Arnautovic. Det är ungefär vad West Ham skulle få då för Arnautovic. Och det är klart att en Callum Wilson in, en Felipe Andersson och en Samir Nasri som funkar och kan spela boll, det är klart att West Ham kommer bli farliga att möta.
Ja, och så, vi har ju hört vissa dra paralleller mellan Arnautovic lämnar och Dona Payet lämnade. Jag tycker inte riktigt att det funkar inte riktigt att göra den jämförelsen, för att West Ham var ju ett helt annat läge när Payet helt plötsligt ville sticka därifrån, och då fanns det ju betydligt sämre spelare, tyckte jag, av lag i truppen. Nu sitter man ändå på en trupp som har oerhört mycket kvalitet i sig, så jag tycker inte att det vore inget jättetapp på så vis att jag tror att det kommer påverka var de hamnar i tabellen märkbart ändå. Det är väl klart att det är en ledare som försvinner, men jag tror inte att Arnautovic är, jag tycker att han är långt ifrån omöjlig att ersätta, så att säga. Men nu vill jag höra Kalles analys på vad som hände med Arsenal egentligen. För att ja, det var ju som att det bara var ett lag på planen. Det var ju inte
ja, klart. Alltså de har ju haft en ganska tung tid nu de senaste 3-4 veckorna. Så det var väl inte så överraskande kanske att de ser lite dysfunktionella ut. För jag tycker att det har lagt sig någon slags grej nu över Arsenal med det här med Ramsey, med Özil, i takt med att resultaten inte har gått bra. Det har blottats de här sakerna som på något sätt var det någon euforikänsla under hösten när de radade upp den där sviten. Och man kunde väl ana att det fanns en del bräcklighet i det där försvaret som ändå täcktes över av alla vinster. Men nu när de liksom själva inser att okej, vi var inte så bra som vi kanske trodde där i höstas, då är det som att de har kommit till insikt om det, och då tycker jag inte de spelar med den där entusiasmen som de gjorde i höstas heller. Jag har sällan sett Lacazette, tycker jag nästan alltid bidrar med saker och ting. Jag tycker sällan han, för forward tycker jag han har en väldigt hög lägstanivå, det är det jag sett tidigare, men han var ju faktiskt blekare än vad jag har sett honom någon gång nu den här matchen, och bortsett från starten av matchen där när han var väldigt involverad. Och Aubameyang var ju också väldigt alltså avskärmad och tar sig inte så många chanser som man kan kräva mot den typen av motstånd. Så de har ju stora problem, om inte den duon levererar, för det var ju någonstans den kombinationen, det anfallsspelet som ledde till väldigt många mål i höstas som gjorde att de ändå vann matcher trots att de hade det försvaret de har. Jag tycker fortfarande att en femte plats för Arsenals del, det är överprestation av Emery med den här truppen. Så för mig ser jag ingen ko på isen, utifrån att jag har hela tiden räknat mig inför den här säsongen att det kommer ta tid, truppen är inte på plats, det här är en övergångssäsong, det handlar om att sätta saker på plats inför framtiden. Sen var det lite olyckligt att det gick lite för bra i höstas, och då blir förväntningarna större. Däremot så är jag ju oerhört oroad över det som sker ovanför Emerys huvud nu. Ja. Med misslintat nu som lämnar, vad det verkar.
Ja, han har väl lämnat.
Ja, han har lämnat nu. Mm. Det är spikat.
Ja, som jag förstår det.
Uppgifter igår, jag vet inte om
jag
det.
Jag tror inte det är helt officiellt. Från officiella.
Han skrev det, va?
Ja, precis. Jo, de har skrivit att han ska lämna, men jag tror inte det är från officiellt håll att de har gått ut med att han har lämnat. Men oavsett, vi kan utgå från att han kommer att stiga av. Och det är jag oerhört oroad för. För om man tittar på hela Arsenals businessmodell, så har ju den byggt på att Kroenke lägger inte in några pengar. Han vill ju att klubben ska vara självförsörjande. Och han ska kunna sitta i USA och lapa sol och se kulorna ticka in när de säkrar Champions League-spel mellan varven. Och då bygger det ju på att de är jäkligt smarta i rekryteringen. Och jag var lyrisk över den här rekryteringen av Miss Lintat när han kom, för att han hade ju så bra track record från Dortmund. Och jag tycker att det har varit lovande det han har gjort hittills med Torreira, Guendouzi och så vidare. Så får man ha lite tålamod också med saker och ting där. Det kan ju visa sig att de två spelarna är superförvärv. Och jag tror för den businessmodellen som Arsenal har så är han ju oerhört viktig. Nu känns det som att det blir ett jäkla tomrum där när han lämnar. Hur ska de gå vidare efter det här? Vad är strategin? Och vad är liksom sättet att identifiera spelare på?
Ja, det var väl tal om att den före detta spanska mittfältaren Edu kan ersätta honom möjligen. För det ska väl ha varit med sportchefen Sanley som det skavde. Och att det är där problemet ligger, så att säga. Mm. Och att han redan ska ha en ersättare då i Edu. Men som sagt, man vet ju inte om det kommer falla väl ut. Sen är ju frågan också hur hans relation till Emery har varit, till exempel om Emery kanske vill ha en annan typ av spelare än vad Miss Lintat vill ha, alltså ingen aning.
En Torreira och Guendouzi som han har plockat in till
Ja, eller Suarez nu då, som det har ryktats.
Ja, just det. Precis, det sägs ju att det var Emerys spelare snarare, och Miss Lintat var inte så förtjust i det. Men det jag gillade med just med han, Miss Lintat, var ju att han hade så bra koll på tyska marknaden. Och ska Arsenal värva prisvärda spelare, då kan de inte göra det i England, utan då får de ju gå till Bundesliga och lite andra håll och kanter.
Eller till La Liga nu. Som det
eller till La Liga om man scoutar lite under toppen, absolut. Så det kändes som att de hade en bra organisation på gång, som när den väl hade satt sig, så tror jag att det hade kunnat vara passat den strukturen som Arsenal behöver ha på plats. Men vi får se vad det kan bli här framöver. Nu kommer det nog bli en del osäkerhet. Och det är klart att det hjälper ju inte laget om det dessutom är osäkerhet. Dels på den nivån, dels på tränarsidan nu där det börjar ställas lite tuffare frågor till Emery. Dels på spelarsidan där Özil och Ramsey liksom hänger ju som två tunga liksom moln över hela laget nu. För Ramsey är ju uppenbart för bra för att vara på bänken. Men det finns ingen riktigt roll för han i startelvan. Och Özil är ju också för bra för att vara utanför när han är som bäst. Men han är inte som bäst. Och
han är inte ens på bänken.
Nej, precis. Han är till och med utanför truppen. Och det går ju väldigt mycket rykten nu kring där. Och jag tror inte man ska hålla på kanske med den typen av spekulationer. Utan vi får nog avvakta och se vad som händer där med Özil. Om det är något annat eller om det bara är så att han lämnas utanför truppen av taktiska skäl.
Det är en jävla samling namn i alla fall de har där vi i Arsenals topp. Miss Lintat är vi också en tungvrickare. Och sen har du då Sanlehi med två L på mitten, helt ologiskt. Och sen managing director Vinay Venkatesham. Det är ju tungvrickare hela högen. Det uppskattar det, så ska det se ut på något sätt. Men
tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Känslan man har fått är väl att den här nya rollen som Miss Lintat då får under Sanlehi och Venkatesham helt enkelt är en The Guardian uttryckte sig igår som att det var en glorified chief scout, och det är ju inte vad Miss Lintat såg framför sig när han signade upp för Arsenal. Han såg framför sig att han hade egen makt och egen att kunna agera efter eget huvud, inte bara agera och lägga fram förslag, utan han ville ju få möjligheten att bygga ett lag så som han har gjort i Dortmund till exempel.
Och sen ska de väl anställa en director of football, och han såg väl sig själv som högaktuell för det jobbet. Och enligt det som skrivs i England då är det ju att han har väl märkt att han inte är frontrunner på den posten.
Men han verkar ju inte behöva gå arbetslös länge i alla fall. För det är väl Bayern München det ryktas om nu. Precis. Direkt.
Ja. Nej, det förstår man ju. Jag kan se honom göra bra jobb i många klubbar. Det är bara att kolla på hans track record när det handlar om att identifiera spelare. Mm. Och så det han hade i Dortmund imponerar ju oerhört.
Mm. Och jag tycker faktiskt att han har hittat en del bra spelare till Arsenal, även om
var väl han som hittade Mavropanos? Jag tror
ja,
det.
Det var det nog.
Men det sägs i alla fall att till exempel Torreira skulle varit en av spelarna som han då har identifierat som nödvändig för Arsenal. Det får man ju säga har funkat ganska bra. Några ord också om att Peter Cech lämnat beskedet att han lägger handskarna på hyllan efter den här säsongen. Det var väl lite så oväntat kanske, men det är en av de största målvakterna
i Premier Leagues historia, ja. Definitivt. Alltså innan han sprang in med knät i bakhuvudet på honom där, så var han ju faktiskt världens bästa målvakt. Mm. Den huvudskadan förändrar ju hans karriär och hans liv också, får man ju säga. Kom tillbaka och var väldigt bra när han kom tillbaka, men han var inte riktigt samma Peter Cech. Det är ju väldigt länge sedan nu så det, som det hände, men när han
nu
kom
är det så att man hajar till när man ser honom utan hjälm.
Ja, typ ja precis.
Men så bra som han var när han kom till Chelsea och de vann två raka ligatitlar där, det är ju det var ju fruktansvärt bra.
Mm.
Och då var ju inte heller spelet med fötterna lika viktigt. Och där har ju fotbollen förändrats på de här 15 åren. Och där har ju sprungit ifrån, för det märkte man ju nu när Emery skulle komma in i Arsenal och ville ha en sweeper-keeper längst bak. Liksom. Den rollen är ju inte kapabel att fylla i topplag. Men på den tiden, 2004, när det inte behövdes den typen av spel med fötterna, då var han ju otroligt bra.
Mm. Verkligen. Ufödd 82. Så att, det är klart att det finns målvakter som på längre än så, men visst, man har känslan av att hans karriär har pekat, eller hans form och prestationer har pekat så ganska spikrakt neråt senaste åren, att vi önskar honom lycka till med trummandet framöver, för det är väl det han kommer ägna sina dagar åt, att spela in trumvideos och lägga upp på YouTube. Vi håller på i snart en timme här. Vi har bara avhandlat två matcher. Vi rör oss då raskt vidare till Liverpool Wolverhampton.
I FA-cupen.
Nej,
Brighton
Liverpool. Jag blandade upp. Jag läste två matcher. Det var ju Manchester City Wolverhampton och Brighton Liverpool. De låg
levebrannen i körschema,
så att jag kunde inte reda ut. Brighton Liverpool tar vi. 0-1 igen. Ännu en av de här ska man kalla det för knappa segrar när Brighton inte ens har ett enda avslut på mål.
Och Liverpool har inte heller så mycket chanser, så jag tycker att det var en knapp seger, men ändå den där typen av seger som mesta lag tar. Alltså den där typen av tung studsa tillbaka match blev det ju nu också efter två förluster i olika turneringar. Tappa poäng igen, ja, men då börjar det sätta sig i huvudet. Det här är en liten svacka. Då kan det bli gå troll i det. Nu vinner man, individuell prestation av Salah, återigen måste ha de där spelarna som avgör matcher på egen hand när det går emot, och det gör ju han. Jag menar, han tog en rundtur där med Gross måste ha blivit snurrig innan han var klar, och då är därför han tog det där idiotbeslutet om att dra ner. Jag förstod inte alls det där med att snack om att han la sig enkelt, för mig var det solklart straff. Oavsett, så nu är det ingen svacka längre, nu har de bara borstat bort det där från diskussionerna runt fikaborden världen över, så nu tror jag att vi har ju aldrig tvivlat, jag och Frida, på att det kommer att bli en ligatitel där, så att det har inte jag gjort nu heller, men det blev bara ännu mer tydligt att för jag sa det kommer komma en förlust, då gäller det att hantera den och stötsa tillbaka, och det gjorde de ju nu.
Ja, och vilken straff han slår också, Salah. Det var ju, alltså den var ju så hård så den gick ju inte att rädda liksom. Det var inte mycket nerver där riktigt när han slog in den. I övrigt så slogs väl än en gång av att Henderson passar inte riktigt mot den här typen av motstånd när Liverpool måste vara lite mer kreativa och liksom luckra upp ett ganska lågt stående försvar. Han passar ju bättre när och möter lite bättre motstånd som ändå trycker upp lite. Här blir han mest en belastning, tycker jag, med den här typen av motstånd. Så att det tar jag med mig, och sen så tar jag med mig hur idiotiskt det ändå var att spela Alexander Arnold, med tanke på att det kom uppgifter innan matchen om att han hade skadat sig på uppvärmningen. Mm. Och då antog man att han skulle falla ur startelvan. Han startar ändå. Och vi har ju vår kära kollega här på redaktionen som är, behöver inte nämna något namn, men han är en oerhört stor Liverpool-supporter. Och han sa faktiskt...
det är inte mig hon pratar
nej,
om.
Nej,
som är ännu större.
Ja, som är ännu större. Och han sa det, måtte de nu inte spela honom så att han går sönder och är borta en hel månad. Det var exakt vad han sa. Och det var exakt det som hände.
Ja, det var exakt det som hände. Det, Milner var ju inne och värmde upp för att starta matchen. Precis före matchstart. Mm. Och då var tanken att Trent skulle vilas för att inte slå upp den här skadan som man då kände av. Så blev det inte. Och nu är man precis, är det en vecka sedan de skickade Klein på lån till Bournemouth som de inte kan ta tillbaks. Mm. Och Joe Gomez är skadad sen innan. Så då blir det väl den gode Milner som ska ner och vikariera på högerbacken då.
Han är ja.
Vikarie. Sen finns ju faktiskt Fabinho som spelade mittback i den här matchen.
Gjorde det bra.
Och gjorde det jättebra. Han är ju faktiskt...
väl inte på något så här jätteprov, men det han gjorde var ju att han täckte skott och han gjorde ju det man kan kräva och lite därtill.
Han befann sig på i de positioner han skulle vara. Han har ju spelat mycket försvarare tidigare. Han är ju brasilianska landslagets högerback, så att han kan väl få vikariera där då istället för Trent nu när jag tror Matip är tillbaka. Så då blir det väl Van Dijk och Matip på centralt mitt.
Ja, frågan är om typ alltså vad man kan förvänta sig av honom också. Det är ju lite oklart. Jag vet inte hur länge Lovren skulle bli borta. Det var väl en baksida han drog. Mm. Det brukar ju också vara en månad runt det. Så att, vi pratar väl lite om, vi har pratat om det de senaste veckorna, vad det är som kan stoppa Liverpool. Och det är ju kanske möjligtvis att... Alltså länge Van Dijk är hel.
Ja, det är det. Alltså, en skada på Van Dijk, då hade vi kunnat glömma några titlar den här säsongen. Så,
men, det
så
är inte,
känns det.
Men det är inte bara det att man tappar försvarare, utan det blir ju automatiskt att man tappar mittfältare också, eftersom att man måste flytta ner Fabinho och spela honom där. Det blir liksom färre alternativ överallt, förutom då i anfallstrion som i alla fall är hel. Så att, och man har Shaqiri där också. Så att nej, vi får väl se här hur de reder ut.
Ja, vem den blir så ska han ställas mot Wilfried Zaha till helgen. Som lär välja sin vänstersida att attackera på.
Det gör han ju ofta ändå.
Det gör han ju ofta ändå. Men vi har ju sett honom också när det finns en svaghet på någon sida. Att han kliver över, vi minns mot Arsenal när Xhaka klev ner på vänsterbacken och fick vikariera. Då trippade han över ganska snabbt där, Zaha. Och hade alla sina anfall på sin högerkant istället. Så att det är klart att en sån spelare jobbar för att hitta svagheter i motståndarnas backlinje såklart. Men det blir en handfull, det är ju för vilken back i världen som helst. Det blir en handfull för den som ska vikariera på högerbacken. Manchester City slog Wolves med 3-0. Det verkar svårt det där att gå en man ner borta på Etihad. Man får inte mycket uträttat efter det. Att spela en man mindre mot Manchester City. De kan hålla boll.
Det var ju min favorit, eller icke-favorit, Willy Boli som blev utvisad. Och... det var ju, jag såg att det kom en diskussion efteråt om det verkligen var frisparkens eller vad det skulle vara. Men för mig var det ganska uppenbart att han följde ganska rejält. Och, jag är inte förvånad över att han sätter sitt lag i klistret så att säga. För det har han ju gjort på både det ena och det andra sättet den här säsongen. Däremot så, som du säger, man hjälper ju sig inte själv om man tar ett rött där borta. Det är jobbigt nog ändå. Det var ju ett helt fenomenalt vackert första mål. Det där var ju verkligen Manchester City. Alltså helt låst läge egentligen, men de är så jäkla duktiga med tajmingen och när de hittar in bakom på det där sättet. Och Sané med sin snabbhet kommer in bakom när andra spelare förmodligen inte hade gjort det. Och sen är bollen i mål. Hur många mål gjorde de inte som såg ut ungefär på det där sättet förra året?
Och har gjort massor den här säsongen också.
Jag stod och frös halvt ihjäl på stadionområdet i Malmö, så jag kunde inte se matchen. Men däremot så såg jag någon som hade jämfört Bolys tackling med Kompanis tackling på Sala, som ju inte resulterade i rött kort. Och där kan man väl hålla med den som twittrade om att det är ju lite konstigt att inte de situationerna värderades lika.
Men var det inte det att Salah hoppade undan lite mer än vad Bernardo Silva gjorde?
Mm. Det är ju hemskt också att det ska krävas att man hoppar undan lite. Alltså, det är ju inte det man ska värdera.
Nej, det håller jag med om. Samtidigt så blir det ju för domaren som ska se det i realtid, så tror jag det blir en skillnad om man hoppar undan. Och...
Men så där kan man hålla på hur mycket som helst. Det är olika matcher, olika domare, olika situationer. Och domsluten blir olika rätt också på olika tillfällen. Det får man nog... som sagt, jag tror man kan hålla på i all evighet. Vi hade ju... Jag såg nämligen på Twitter, jag såg att det här dök upp, och sen så kom det ett exempel, och så var det nästa exempel, så var det Pogba som tacklade Dele Alli, va? Fullföljde igenom, träffade benet och...
Så kan man. Det andra jag noterade, det var att folk var snabba med att benämna det som att Jesus nu har gjort, hur många mål är det ens på tre matcher?
Fem har han gjort på totalt i ligan har han gjort fem.
Ja, i ligan, fast det var inte...
Han gjorde fem mål i en match där.
Det jag reagerade på var att nu har man ju mött ganska så taffligt motstånd i kupporna.
Alltså fem mål mot Rochdale,
man får inte lov att räkna in dem.
Men om du gör det,
då absolut.
Då ser det bra ut.
Det ser ju lite för bra ut för att vara sant. Men med det sagt så är han ju inne i ett sorts målstim nu i alla fall. Och det har han ju väntat på ganska länge.
Ja, det får man säga. Det har inte riktigt lossnat för honom. Chelsea besegrade Newcastle med 2-1. Det var en knapp men klar seger på många sätt. Jag såg den inte själv. Jag har bara sett målen. Men jag har däremot läst mig till att det är ett Chelsea som ändå får viss kritik för att det inte riktigt flyter. Det går lite för långsamt. Det är inte riktigt den flödande Sarri-bollen som det såg ut som stundtals, i alla fall under hösten. Det känns som att de har tappat lite utav det där flowet som de hade under ett par månader där. Men tre viktiga poäng såklart nu när man ska hålla undan lite grann då. Inte minst när Arsenal förlorar, så skapar man sig ett utrymme ner till femteplatsen.
Ja, alltså jag har ju hört folk som börjar prata om att Sarri är en bluff och sådär, och det är oerhört märkligt att man säger det med tanke på vad han ändå har att tillgå. Alltså nu måste han spela Hazard längst fram eftersom att han inte har något annat alternativ, tycker han. Giroud och Morata, de räcker väl inte till i hans värld. Och det är väl klart att då tappar man ju en kreatör som annars kan vara lite släpande eller ute på en kant och göra desto mer. Så att jag tycker, med tanke på att han har hela det problemet, så har det väl ändå sett bättre ut än förväntat, liksom i Arsenals fall, att man kanske trodde att det skulle ta längre tid innan det såg något sånär ut. I övrigt så, från den här matchen, vad tar man med sig? Ja, men att Willian gör mål till exempel, ett ganska snyggt sådant, ett sånt typ av mål som man är van vid att se från honom, men som man inte har sett på ett tag. Så att kan han få det att släppa lite också, så är det väl klart att det kommer att vara ett oerhört tillskott för Chelsea.
Vacker passning från David Luiz.
Ja, det får man säga, den såg Pedro. Jag på highlights faktiskt. Jag tar inte med mig någonting egentligen från den här matchen, för jag var på Magnus Uggla när den här matchen spelades. Däremot såg jag ju David Luiz passning. Den var ju faktiskt en av de svettigare den här säsongen. just för att han kör lite no look också. Och
det... Varför, vad är grejen? Alltså jag har förstått att Firmino har gjort det till en grej, men han gör det när det är öppet mål och det är helt uppenbart. Vad ska han göra no look när han ska slå en 60 meters passning från backlinjen?
Ah, låt han göra det.
Okay. Alltså om den sitter på läppen ja, på forwarden ändå, då finns det ingen att märka på sig. Den var ju...
Ska han göra det till en trademark så att han ska slå no looks på 60 meter från backlinjen? Ja, inte mig emot, han får göra precis som han vill.
Det blir ju oerhört intressant att se nu om det blir Higuain som kommer in. Oj, det blir det rimma. Det är ju mycket som ska stämma där. Det är ju inte bara Milan som ska gå med på det. Det är ju framförallt Juventus också. Så mycket som ska klaffa. Men Sarri vill ju jättegärna ha honom dit. Och det är väl inte omöjligt att tro att han kommer kunna bidra alltså oerhört mycket till Chelsea. Framförallt om med mål. Eftersom att Sarri har jobbat med honom tidigare också så är väl själva den inskolningen, det lär väl gå ganska snabbt. Han är van vid den typen av spel som de vill spela. Så att, vi får se vad som händer nu i januari för deras del.
Absolut.
Fortfarande frågetecken kring Hudson-Odoi också förstås.
På tal om snygga mål, André Schürrle plockade fram en ur ska man säga, finhyllan.
Det får man ge honom.
Jag har ju sett några riktiga pärlor den här säsongen, men den ska ju vara med där uppe bland de snyggaste målen för den här säsongen. Det är en fantastisk nedtagning och han tar den direkt på volley och att den går ribba in.
Ja, ribba in alltid
trevligt. Det höjer ju lite grann, det gör det ju.
Och sen två självmål och så har man förlorat i alla fall.
Och så har man förlorat i alla fall, ja.
Det säger väl lite om Fulham just nu.
Ja, verkligen. Man har ju inte sett några nere-effekt.
Jag tyckte man gjorde det på försvarsspel i början när han kom in, att de var mer organiserade. Däremot resultatmässigt så har det väl inte blivit det. Samtidigt, de släpper inte in lika många mål i alla fall som de gjorde under Jokanovic. De förlorar ju fortfarande matchen, men det är ju inte det där att det rinner till så där extremt mycket. Mm.
Men det är ju jätteskönt nu att de har signat Ryan Babel så att de får stopp på läckaget. För det
var precis vad de behövde.
Ja, exakt.
Ja. Ja, det var en av de märkligare värvningarna. Sen får man ju käka upp det, för jag kommer ihåg han gjorde ju något mål där i Liverpool borta mot Lyon, va? Ja. Något skott som var bland det hårdare skottet man har sett i sitt liv.
Och han har varit väldigt bra den här säsongen i turkiska ligan och i holländska landslaget. Så...
Ja, holländska landslaget är ju där jag har sett honom mest och där har jag varit imponerad av honom. Men det känns ju inte som att det är det Fulham behöver i nuläget. De behöver ju alltså en försvarare. Någon som...
Och inte bara en.
Nej, inte bara en egentligen, men man hade väl kunnat börja med en i alla fall. Det är ju där deras problem ligger, så jag förstår inte riktigt varför man tar in ytterligare en offensiv spelare. Det är helt obegripligt.
Ja, det får man verkligen.
Vi måste ju faktiskt nämna Wagner, eller du kommer dit kanske.
Vi kommer dit. Vi ska, när vi är inne på tränare, så Hasenhüttel-effekten, den kan vi ju hamra fast nu. Seger borta mot tunga Leicester.
Ja, den verkar hålla i sig en del. Samtidigt som det då börjar muttras ännu mer i Leicester om att Puel inte är rätt man att leda dem. Och han är inte, på tal om klumpiga uttryck och klumpiga citat, så var ju inte han heller särskilt smart som gick ut och i princip, alltså han var väldigt arrogant i sina uttalanden kring hur samarbetet med alltså den här sonen då som ska ta över nu ägandeskapet, alltså hur relationen till honom såg ut, så svarar han någonting i stil med att det spelar ingen roll, alltså någonting sånt. Och jag tror inte att man bättrar ju inte på sin relation till supportrarna genom att vara så nonchalant i den här typen av läge, så att vi får se hur långvarig han blir.
Du var inne på det, Cardiff Huddersfield 0-0.
Föga överraskande.
Två lag som inte gör mål. Jag vet inte, när gjorde Huddersfield ett mål senast?
Jag vet inte.
De har slutat göra mål. Cardiff har ju aldrig kunnat göra mål egentligen. De har inte riktigt den inställningen till fotboll. Och David Wagner fick lämna till tonerna utav Neil Warnocks Brexit-rant. i stort sett. Det var vi tar med oss från den matchen i helgen. Han lämnade aldrig det där avtrycket i Premier League som man hade hoppats, David Wagner. Man hade velat se mer utav, men man hade heller aldrig resurserna att göra någonting annat än det de har gjort faktiskt, känns det som.
Nej, jag tycker väl på sätt och vis att han ändå lämnade ett visst avtryck med tanke på att han ens höll sig kvar i Premier League tillsammans med Huddersfield, för det var ingen som trodde det förra året. Sen har väl verkligheten kommit i kapp lite nu. Så på det sättet tycker jag att det är oerhört tråkigt, för jag gillar David Wagner som människa och jag gillade, ska säga, hans filosofi, för jag tycker att han har blivit lite mer trist i sin matchcoachning det senaste året, men i början så tyckte jag att han hade spännande idéer och lite sådär Klopp-inspirerat. Men med det sagt, alltså jag har lite samma känsla som när Ranieri fick gå från Leicester, att det är tråkigt att en trevlig person får lämna sådär. Men sen samtidigt så fattar jag ju att Huddersfield vet ju om att åker de ur den här säsongen, då blir det tufft att ta sig upp igen, och det är ju sånt oerhört skillnad rent ekonomiskt på att spela i Championship kontra i Premier League, så på det sättet så har jag full förståelse för att man vill ta alla chanser man kan nu för att försöka hålla sig kvar, även om jag tror att det kommer bli oerhört tufft.
Men han hade öppnat lite själv för det också, va? Att han hade...
Ja, men det känns som, alltså de har 11 poäng efter 22 spelade omgångar, det är just nu 8 poäng upp till Cardiff då på, ja,
tåget
på,
har ju redan börjat rulla och de sitter på inte på plats. Det
men, nej, men det han, känns inte som att han har fler lösningar.
I samtalen med klubbledningen hade han själv öppnat för att han kanske skulle kliva av, och då hade de tagit beslut gemensamt. Ibland kan det ju heta utåt att det är gemensamt, men det kändes faktiskt som i det här fallet att det faktiskt var gemensamt beslut om att få in en ny röst. Jag tror inte det kommer hjälpa, men jag håller med dig, Frida, att hans avtryck är ju så pass stort så att det hade varit intressant om en klubb nu kan se förbi det här, som jag hävdar att man ska se förbi. Man ska titta på vad hade han verkligen för resurser här i Huddersfield. Skita i var de ligger i tabellen idag, för för mig är det väldigt ointressant när man är en klubbägare som ska rekrytera en tränare till en klubb i en topp 5-liga. Jag kan absolut se han ta ett lag i Bundesliga på bra nivå, ta ett lag i England som är bättre än Huddersfield. Jag kan se det. Det kommer inte ske, för att det är så världen fungerar, men han kommer förmodligen behöva gå någon annanstans utanför Premier League nästa gång.
Bundesliga kanske.
Och göra jobbet innan han kommer tillbaka. Men jag hade kunnat se han få ett lag som är bättre än Huddersfield i Premier League. Det hade varit väldigt intressant.
Ja, kanske med precis ett bättre lag med också resurser han får faktiskt bygga något.
Ja, precis. Fulham verkar ha mycket pengar att spendera i alla fall. Sen om de är så mycket bättre, det vet jag inte.
Nej, tänker inte.
Jag vet inte riktigt vad de pysslar med, man ska vara riktigt ärlig. Ja, det var de matcherna jag hade tänkt ta upp den här sändningen. Vi har fått en massa frågor, såklart. Vi tar någon ur högen. Jonas Lundqvist undrar, varför alla så höga förväntningar på Arsenal? Både Arsenal-fansen och utomstående tror att de ska slåss i toppen. Kollar man truppen, borde en sjätte plats vara godkänt betyg för Emery.
Ja, det var väl det jag sa här tidigare i podden. Så jag håller helt med frågeställaren här. Jag har inte de förväntningarna på Arsenal, och det är därför jag inte heller vill rikta fingret och peka den mot Emery nu. Det finns absolut frågor att ställa. Man kan undra varför kurvan pekar neråt just nu på det sätt som det gör. Man kan undra vad han har för lösning för att komma till bukt med de problemen som har hopat sig under vintern här, men återigen, en sjätte plats, det är naturligt med den truppen de har.
Erik undrar, hur många mittbackar i ligan håller ni som bättre än Lindelöf? Och hur många mittbackar hade ni bytt ut honom mot om ni hade varit Ole Gunnar Solskjær?
Ja, alltså det är ju självklart Van Dijk. Han är ju bäst i ligan. det vore konstigt att inte tycka det med tanke på att man har blåsat upp i Ballon d'Or diskussioner och sådär också. Så jo, han är väl...
Det är klart att det finns ett antal backar som har haft bättre säsonger och som visat mer, alltså man tar en Van Dijk, en Laporte, jag kan fortfarande tycka att Vertonghen
Alderweireld framförallt.
Och Alderweireld i Spurs
är
liksom mer kompletta, är liksom mittbackar sådär, men Lindelöf är ju klart bästa mittbacken i Manchester United. Och jag menar, han är ju en spelare för topp 6. Han är ju en spelare som platsar att spela bland de bästa lagen i Premier League. Och då är det klart, då är man ju en av de kanske 10 bästa mittbackarna i ligan. Det skulle jag väl hävda. Sen är han ju bara 23.
Född 94.
Ja.
Född 94, så att han fyller, ja då är han 24 då. Då fyller han 25 i år. Så det är klart att som mittback.
Nej, 24 fyller han i år.
Nej, han är född 94. 2019 nu, Frida.
Ja. Åh, herregud.
Ja, herregud.
Du behöver åren går.
Vi ses vid 40, Frida. nej, men han har ju precis liksom inlett sin Manchester United-karriär på det sättet också. Kan fortfarande blomma ut i en förträfflig...
Sen handlar det ju om det där, hur lång tidsspann ska vi bedöma det där på? Är det på hela säsongen eller är det som frågeställaren kanske antyder den senaste 2 månaden? Ja, så tittar du bara 2 månader tillbaka, ja men då har han kanske varit topp 4 mittback i Premier League. Men ja, det är helt och hållet vad man sätter för tidsbegränsning.
Dr. Bombay vill att vi ska prata Ben Chilwell. Den också mycket lovande, eller lovande, han är väl också den, ja, 22-23 någonting, va?
Ja, något sånt.
Leicester, vänsterbacken, Manchester United eller City undrar han här. Det är ju två lag som behöver vänsterbackar. Luke Shaw är kanske inte spelaren som ska ha första spaden på vänsterbacken i Manchester United trots allt.
Jag kan nog tycka att han ska ha det. Men,
han har ju varit bra nu ju sen.
Ja, jag tycker också det. Jag kan säga City däremot för Ben Chilwell. För att det skulle vara en sån spelare som kan värva. Han kan vara okej med att inte vara första val när Mendy är skadefri. Om Mendy nu får vara kvar, om Guardiola har tålamod med honom efter ytterligare en skadefrånvaro. Han kommer inte kosta massor heller. Typ sådär som när de värvar Delph, att ja, du måste ju ha några utility players också.
Han är ju en duktig fotbollsspelare också, Ben Chilwell. Alltså han kan ju mer än bara springa och täcka ytor. Alltså han kan ju faktiskt både en avslutsfot, en inläggsfot och en passningsfot. Jag tycker han är en väldigt duktig spelare. Nej, det stämmer för honom. Han har väl varit lite upp och ner under säsongen. Han också precis som ja,
han Leicester. Han gav inga poäng kan jag säga i fantasy nu, den här omgången.
Nej, det gjorde han inte.
Nej.
Patrik undrar, kan Frida säga räven raskar över isen? Tack.
Ja, men ständigt de här dialekter.
Det är nästan 20% av Sveriges befolkning som bor i liksom med skåran där.
Man kan inte tro det ändå.
Att man tycker att det är exotiskt med skånska.
Får vi höra nu här, Frida?
Räven raskar över isen. Det är väl inget, jag är väl inte så bred. Jag har ju inte bred skånska. Jag har ju inte det. Jag slog fast det nu när jag var hemma i Malmö nu tidigare i veckan och jobbade. Alltså de hånar ju mig där nere för de tycker att jag...
Pratar stockholmska.
Ja. Exakt, så jag är ju som en människa som inte längre hör hemma någonstans. För att här uppe pratar jag konstigt och där nere pratar jag också konstigt. Så att jag har inget land längre.
Du, ja.
Slår vi fast, så.
Här har vi en fråga som vi kanske bara får förtydliga lite grann. Emil Poulsen undrar, vem är David Ornstein och varför klipper alltid Arsenal-supportrar in hans ansikte i bilder när de kommenterar hans inlägg? David Ornstein är en BBC-journalist som är väl kanske den som har allra bäst koll på Arsenal, och när han twittrar någonting om transfer så stämmer det i stort sett alltid. Han twittrar heller inte om han inte har ordentligt på fötterna. Han är inte någon som sprider speciellt mycket rykten i onödan och sådär, vilket gjort att han har blivit ofta den som då skjuter ner rykten som kommer från andra håll och sådär. Det har gjort honom till en kultfigur på sociala medier för Arsenal-supportrar. Så är det. Rekommenderat att följa honom. Han är en balanserad och duktig fotbollsjournalist. Mm. Och som sagt, bättre koll på Arsenal än någon annan, skulle jag väl vilja hävda. Vi ska ta en till. Anton Karnebo skriver: ett grattis till allas vår favorit Lord Bentner. Är kanske på plats. Han är 31 år och disciplinerad som få. Grattis till Bentner.
Som ja, nu är han ju disciplinerad för att han har en fotboja liksom. Han får ju inte röra sig utanför sitt hem, så det är inte så konstigt.
Nej, han är fullständigt galen den jäveln.
Han ska skriva en bok dock, ja. Som jag ser fram emot mycket.
Ja, det gör man ju. Någon av er läst Crouch självbiografi än förresten?
Nej, men du har väl
börjat. Det var du som hade gjort det, du har börjat. Den ser jag fram emot.
Jag har, jag tänkte att i något
avsnitt.
Ja, i något avsnitt så ska jag, jag har liksom noterat de bästa anekdoterna. Ska jag plocka upp dem, ska vi prata om dem här.
Ja. Har du med spritpenna i boken? Kanske jag får skaffa min egen då. Eller i och för sig, jag kan ta med dina anteckningar när jag läser.
Ja, men det, då kan du säga vilken typ av humor jag har. Han har många roliga historier.
Bear Hellstream vill att vi ska sätta ihop en elva med spelare från Storbritannien. Även spelare från andra ligor, tänk Bale. Hur skulle denna elva lyckas i Premier League? Det är klart det blir mycket England, alltså som man ska ta någon som inte är engelsman, är det klart att Bale då, walesare, skulle komma in.
Ja, han skulle ta platsen för Jadon Sancho också där på högerkanten.
Ja, eventuellt. Kanske skulle stoppa in Andy Robertson då, skotte, på vänsterbacken.
Ja, skulle man väl göra.
Det är väl egentligen bara dem.
Det är väl egentligen bara dem, ja.
Ja, för ingen målvakt va, som slår sig in.
Nej.
Nej, det är väl Pickford i mål.
Ja, på tal om det så satt ju Southgate på läktaren nu på Evertons senaste match. Pickford var ju, jag vet inte vad som har hänt med honom riktigt. Han tar vissa konstiga beslut ibland. Det har han ju alltid gjort, men jag tycker de har blivit fler på sistone. Så jag satt och tänkte att frågan är om inte Southgate är där för att kolla på honom just. Jag vet inte. Han valde i alla fall bort Tottenham, Manchester United. Så var det sagt. Ja. Mm.
Johan Rudell undrar, vad tror ni händer med Lukaku nu när Rashford lagt beslag på den centrala positionen i United? Nöjer han sig med att sitta på bänken och göra inhopp?
I vår har nog inget annat val. Nu blir det nog till att sitta där på filten och så får han se hur våren utvecklar sig. Det blir intressant att följa om dels... Med Solskär radar han upp segrar. Ja, men då har ju mandat att ha Lukaku fortsatt utanför startelvan. Gör han inte det så kan det ju blåsa upp ett problem där. Men jag tror att Solskär har valt lite linje här. Han vill spela med fart. Och jag tycker ju att Rashford är som allra bäst när han spelar där i den positionen. Och jag var en av dem som... Även när United värvade Zlatan, om vi går så långt tillbaka, så såg jag ju ett problem som tonade upp sig där, eftersom det var uppenbart att Rashford inte skulle få spela så många matcher då i den positionen. Så att jag tror att Lukaku kommer få vänja sig vid bänken om Rashford är hel, och sen får han göra sina inhopp, kanske peta in något enkelt mål här och där när han kommer in sista 20. Och sen får vi se till sommaren. Jag har svårt att tro att han långsiktigt vill vara kvar om han inte ingår i planerna.
Mm. Fått en fråga från Niklas Nerby. Om Vinnie Jones varit aktiv idag, hade han spelat mer än han varit avstängd? Eller tvärtom? Varit avstängd mer än han spelat?
Jag tror att han har varit avstängd mer än vad han spelat. Han hade ju inte fått så många minuter i dagens fotboll, det kan jag inte säga.
Han hade inte riktigt kvalitet för det.
Nej, sen är det klart om man tar in då att fotbollen har utvecklats och allt det där, och att han kanske hade också utvecklat sig själv om han hade spelat idag, då kanske han hade kunnat fått några minuter på mitten i Cardiff under Neil Warnock eller i Burnley eller något sånt där. Men Han hade ju en tendens att dra på sig lite kort, så att nog tusan hade blivit avstängningar på hans överfall idag, som hette duga.
Sen ska man ju komma ihåg, alltså, myten om Vinnie Jones är också lite färgad av liksom hans skådespelarkarriär, han har ju alltid spelat tuffing. Dessutom hans sätt att föra sig, att han såg jävligt hård ut, såg jävligt arg ut. Men det har ju faktiskt funnits värre spelare när det kommer till att spela tufft och fult än Vinnie Jones.
Nej, men det har det funnits. Han blev ju glorifierad efter han gjorde den där videon där han skulle gå igenom alla tjuvnyp.
Ja,
hur man
precis
skulle liksom. Och det är klart, det bidrog ju till hans image.
Men det fanns en spelare som heter John Fashanu till exempel, som spelade tillsammans med honom i Wimbledon, som var ännu värre. Honom var ju spelarna livrädda för. Han brukade alltså gå ut på uppvärmningarna och stå och göra karatesparkar och stirra på motståndarna, liksom titta dem i ögonen när de värmde upp på andra sidan. Han ställde sig mitt på planen och stod liksom och han stod mer eller mindre och gjorde. Han tog väl lite så här taekwondo-lektioner tror jag på fritiden, så han stod och gjorde sådana grejer och stirrade på motståndarna, och sen så var det de sedvanliga liksom mordhoten på väg ut på plan. Sen hade han ju också alltid, har jag berättat i intervjuer, han hade alltid researchat domaren innan. Så han visste vem domaren var, liksom, han hade liksom hört sig för lite grann. Så han kom alltid med någon komplimang till domaren innan, frågade hur det var med barna och frugan, om bilen gick bra och sådär. Så att han visste att gjorde han det, då hade han förmodligen första fri. Att han fick ingen kort för den första grejen han gjorde. Dessutom var det så här, första 10 minuterna, då fick man sällan kort. Så då kunde han ta i riktigt jävla mycket, så då kunde han sätta den här killen som man visste att han ville så här, det här var ju en ren strategi, och jag menar, Wimbledon på den tiden var ju så de spelade. Fanns det en svaghet i laget i backlinjen till exempel, han var ju forward fashion, ska man komma ihåg, så gick han dit, körde över honom med en stämpling i knähöjd eller en armbåge över näsan eller någonting, kom undan kanske med gult kort för ändå, för att domaren ändå tyckte att det är första 10 minuterna och sådär. Och sen hade han satt sig respekt för den matchen, och så vågade ingen vara i närheten av honom.
Föredöme.
Vi ska väl kanske vara rätt glada över att fotbollen inte ser ut så längre i England, för att det var ju ganska hämmande för dem, får man verkligen säga. Finns ju många.
Var det konstigt att de fick smeknamnet Crazy Gang, gamla Wimbledon?
Precis. Ja, så var det med den saken. Vet ni vad, nu väntar nästa gäng på att hoppa in i studion. Det blev väl 90 minuter idag i alla fall.
Härligt.
Den nya standarden. Vi får se hur länge vi orkar hålla i det här. Tack för att ni har lyssnat. Tack Frida, tack Kalle för att ni var med. Vi hörs nästa vecka igen.